CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nuggets från Felix. Varsågod.
Åh, jättegott. Hur många får man ta?
Lika många som man är gammal. Jag är 8.
Hur gammal är din mamma?
En hel påse.
Prova våra krispiga nuggets gjorda på couscous. Felix, alltid lite godare.
Om en sovvide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovvide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Och jag är här med min kollega Göran Lind, du är redaktionschef på Affärsvärlden. Välkommen hit.
Tack.
Du, vi ska prata om årets ledare. Och det är ju ett jättefint pris som Affärsvärlden har haft hur länge som helst. 37 år tror jag det är.
Ja, det stämmer. Jag tror det delas ut 1984 första gången. Det är alltså 37 år sedan. Och det är inte bara det äldsta priset i sin kategori utan det mest prestigefyllda.
Varför är det så prestigefyllt?
Jag skulle säga att det till stor del beror på den starka jury vi har. Bland annat sitter idag såväl vdn för Investor som Industrivärden och Ratos vd i juryn. Och det handlar inte bara om vem som sitter i juryn utan det bedrivs också ett väldigt seriöst researcharbete inför utmärkelsen. Där man verkligen vänder på alla stenar för att se vem som just nu kan betraktas som den bästa ledaren i svenskt näringsliv.
Hur har du gjort för att samla ihop? För det är väl du som har samlat ihop de här till olika möten för att diskutera sedan i våras. Hur har du fått ihop dem?
Ja, dels är det ju svårt att få gemensam tid för alla dessa personer som ju är extremt upptagna. Och i år då kryddat med att mötena måste ske digitalt. Men vi har lyckats med det. Vi har haft 4 möten tror jag. De första 3 var digitala, det fjärde körde vi faktiskt live, vilket uppskattades av alla väldigt mycket. Alla var väldigt glada över att se varandra på ett sätt som nästan var lite rörande.
Ja, vi ska nu lyssna på en intervju här med Carl-Henrik Hallström som är Nordenchef och också chef för Baltikum-delen på Wipro. Tack för att jag får komma hit.
Ja, tack för att jag får vara med.
Du är Norden- och Baltikumchef på Wipro. Kan du berätta lite vad ni gör för någonting och vad du gör för någonting?
Ja, alltså Wipro är ju ett globalt IT-tjänsteföretag. De är från allt från applikation till konsult och till processutveckling. Och när det gäller Norden och Baltikum så är det ju en geografisk yta då. Så att det är att jag ansvarar för våra regionala aktiviteter då i Norden och Baltikum.
Du sitter också med i juryn för årets ledare som är ett ledarskapspris som det är nog 37:e året tror jag som Affärsvärlden delar ut det. Och du har varit med i 5 av de här åren då och utsett en vinnare till årets ledare. Ser du någon röd tråd där vad det gäller de som ni har valt ut?
Ja, om man ska försöka ta någon generalisering av det så tror jag bestämt att de ledare som har vunnit har varit duktiga på att kommunicera sin strategi och vision. Duktiga på att kommunicera och har haft en känsla att mobilisera en väldigt bra ledningsgrupp. Och jag vill nog säga att det som kanske är mest fascinerande under de här åren det är också att få se hur otroligt duktiga ledare vi har i Sverige.
Också ur ett internationellt perspektiv, tycker du det?
Ja, absolut. Och det har vi ju många bevis för. att många har också klarat sig väldigt bra, dels i utländska företag, men också att svenska ledare går väldigt bra, inte bara kanske i den anglosaxiska världen, utan även i Kina och Asien, Sydamerika etc.
Varför tror du att det går så bra?
Nej, men jag tror så här att vi kommer lite ur folkhemmets anda, att vi utgår ifrån att vi tror gott om alla medarbetare. Vi bedömer dig mer utifrån vad du gör än vem du är. Sen naturligtvis går inte det kanske implementera överallt, utan det är också en processförändring. Men alla människor runt om i världen gillar att bli respekterade för den de är. Och jag tror att oavsett om det är Sverige eller Norden, men om vi pratar om det svenska ledarskapet, så tror jag att det är någonting som uppskattas globalt av de svenska företagsledarna. Många år tillbaka med ledare både på 90-talet och 2000-talet. Men tittar vi då på de senaste årens vinnare med Björn Rosengren som nu managerar ABB utifrån Zürich, och då har Martin Lundstedt. Vi kan se ett mönster att det är karismatiska ledare, de är duktiga på att kommunicera, de är bra på att adopta just den här kulturella delen, att de är, vad man nu säger på svenska, likable.
Om man då ser till det ledarskap som vi har idag i Sverige, hur tycker du att ledarskapet har förändrats om man ser det ur ett historiskt perspektiv?
Om man tittar på den svenska basindustrin, den har ju funnits i över 300 år då. Då tänker jag på skog, järn, stål etc. Medan vår tillverkande industri då har ungefär 100-130 år på sig. Sen har man ju förstås bolag som Stora Enso då, som grundades på 1100-talet ungefär, och då, eller 1200-talet. Men vi kommer alltså från en producerande affärsidé där kvalitet. Och då kan man alltid tro att ledarskap, det var väl någonting nu som började i förra veckan, utan det har ett historiskt perspektiv att på slutet på 70, början på 80-talet så kom ekonomerna in, som Bo Parnevik, P.G. Gyllenhammar etc. Och man började på 80-talet prata mer om koncept, och det började med service. Och där har det till exempel att man började inom tillverkarindustrin, olika finansieringslösningar, och där börjar liksom tjänsterna växa fram. Och sen har det ju egentligen kanske det som har påverkat oss i Sverige väldigt mycket, det är ju fortfarande John Carlson och hans sätt att sätta verkligen kunden och de anställda längst fram. Och hela hans ledarskap just med att få närhet till besluten för de som jobbar närmast kunden, och den bok han sen skrev, Rivpyramiderna, som fick ett globalt, eller har ett globalt genomslag. Men att hela organisationen fick en helt annan synsätt. Och där tror jag att man började väl lite just det här att banta ner den gamla produktionsorienterade organisationsstrukturen till en mer kundnära organisationsstruktur. Så min generation som är då från 60-talet, vi växte upp och blev påverkade mycket av den typen av ledarskap. Och sen har det här vuxit och förädlats. Och jag tror att hela det här med att vi delegerar, precis som jag sa i början, att vi tror gott om alla medarbetare. Det är vår utgångspunkt. Och får du ansvar, då tar du ansvar, du blir engagerad och du får energi. Och det är väl här, tror jag, om man tittar på den gamla chefen som behöll ansvaret men gav ut arbetsuppgifter som du som enskild individ rapporterade tillbaka. Du visste inte riktigt vad din kollega hade fått för arbetsuppgifter att utföra. Medan ledaren delegerar ansvar men är väldigt tydlig på den målbild vi har. Alltså strategi och ambition. Och sen får en division eller en avdelning eller ett team lösa uppgiften. Och sen följer man upp hela tiden, som heter idag på svenska då performance management. Men det är ju den modell som passar oss väldigt bra och har formerat väldigt mycket framgång.
Tror du att det finns någonting som kommer efter detta då?
Ja, och då kanske man ska komma tillbaka igen då. Att slutet på 80, början på 90-talet, då pratar man väldigt mycket om koncept. Jag tycker det är ett bra exempel att sätta kanske in i ett historiskt perspektiv nu när vi lever i den här digitala världen, att Ericsson hade ett dotterbolag som hette Ericsson Information System. Namnet var konceptet där kontoret, datakommunikation och telekommunikation skulle gå ihop. Det var då visionen. Sätter vi det idag så är det nästan att vi skrattar åt det. Men det som nu kommer då mer och mer, det är ju den här digitala transformationen. Nu vet vi ju inte riktigt, vi får ju svaret om några år om det var en digital storm eller var det verkligen en digital transformation där man förändrade affärsmodellerna. Men informationsteknologin, kan man säga, stödjer den delegerade principen. För att du behöver också systemstöd för att hela tiden se att styrkorna går åt rätt håll och att du är tidigt ute med din framtidsvision. Men just för, man kan säga nu några år sedan, det här, när man kommer in på den digitala transformationen så pratar man ännu mer om kundupplevelsen. Och allt det här bygger ju på någonting som har varit igår, för att historien, den börjar alltid igår. Och nu är det framåt, så att utvecklingen kommer ju att gå i den riktningen. Sen är frågan hur vi kommer att, om det bara blir självkörande bilar på den nivån, men det kanske är mer intressant hur vi som konsumenter väljer då att köpa och få en upplevelse. Och hur vi värderar våran tid. Och det som också parallellt utvecklas, det är den så kallade gigekonomin. Där man pratar om crowdsourcing. Den nya generationen som kanske inte vill ha 8-5 måndag till fredag. Utan de vill kunna jobba på olika geografiska platser. Mm. Det är inte alltid, alltså min generation och de flesta av oss, vi är uppvuxna från att vi jobbar i vår geografi där vi är. Men den nya generationen kanske jobbar på olika platser, olika tid, istället för samma plats, samma tid. Mm. Så
så måste det ju vara för er ganska mycket, eller?
Ja, det är det. Men väldigt mycket är ju ändå i sin närhet. Och sen så flyger jag runt och några till väldigt mycket. Men, och det här tror jag, om du sätter det i vad vi just nu genomgår, den pandemin har ju satt ytterligare en dimension på det här. Och där är det väl så att hela den här covid-19 har lärt oss alla att utnyttja de här verktygen som vi har haft i vår laptop men aldrig behövt bry oss om vad det är. Och där hemmet, eller jobbet flyttade hem till hemmet. Det är faktiskt inte hemmet som har flyttat in till jobbet. Och det här ställer också helt nya förutsättningar. Och det gick oerhört fort. Jag tror också att våra medarbetare kommer ställa högre krav på en utvecklande arbetsmiljö. Mm. Att som en annan generation då kanske gick till sitt arbete 7 och gick hem 4. Det var inrutat och allting var bra. Men vi går ju mot att det blir mer en upplevelse. Jag arbetar för den arbetsgivaren som ger mig en bra upplevelse och där jag kan likställa mig med deras värderingar. Och där jag blev sedd. Och just det här att jobba med målbilder. Och det är oftast bland det bästa i en distribuerad organisation. Mm. Det är att jobba så att när alla vet var vi ska gå någonstans, då blir det inte som den här gamla sägelsen att hackar jag en sten eller är jag med och bygger en katedral? Mm. Så att man kan alltid sätta det här. Men jag tror att var vi kommer ifrån och vad vi är duktiga på. Och en del pratar om Atlas Copco-modellen, att man delegerar väldigt tydligt, men man har en gemensam målbild.
Mm. Ja, vad har de? 27 divisioner tror jag. Något sånt.
Ja, men i slutändan så är det varje division som måste leverera sitt berättigande. Mm. Och vi vet ju det med de flesta av oss individer att får jag ett ansvar så ökar det mitt engagemang och min kreativitet.
Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1 000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För 2 år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar, som rullar mellan London och Skottland. De leasar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och Storbrands kunder, däribland alltså SPPs pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett avsnitt om det här i Kapitalet och intervjuat Jo Gullhagen som ansvarar för Storbrands infrastrukturinvesteringar. Där kan man lyssna på. Det publiceras nu i mitten av maj i podden Kapitalet alltså. Ratta gärna in det här om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som investerar i alla tänkbara tillgångsslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Tillsammans försöker ju vi och Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Om vi tar den här pandemin, det är ju många som har fått komma med ganska tuffa besked här till sina anställda. Och det händer ju av och till från högkonjunktur till lågkonjunktur. Det kan även hända i högkonjunktur också, att man gör sig av med folk och så. Vad tycker du en bra ledare gör när man kommer med ett dåligt beslut?
Ja, för första så just det här med att vara emotionell. Att sätta sig in i den person eller den avdelningen eller division som får det. Då är det lättare att förklara budskapet. Och det är det jag tror just det här, varför jag tror det är viktigt med värdebaserat ledarskap, vara en bra kommunikatör. Det ställer krav i positiva budskap som i negativa budskap. Att alla förstår. En annan sak som man inte kanske alltid ska förknippa, det är att man accepterar. Mm. Men att förstå, det är det viktiga. Sen är det ju mer kommunikation. Men jag tror en del har kanske lite för snabbt idag att man levererar ett så kallat negativt budskap. Men precis som här så gäller det att följa upp. Så fort du får någonting negativt så börjar dina tankar gå någon annanstans. Och därför är det så viktigt just med det emotionella, värdebaserade ledarskapet ihop med kommunikation. Att det är flera vändor med den här kommunikationen.
Har du själv varit med att leverera ett negativt budskap?
Ja, det har jag. Och ofta så kanske man kommer ihåg det första fallet eller andra fallet. Men det hela tiden handlar om prioriteringar. Och det är någonting som kommer hela tiden. Det är en del i att vara ledare, att man behöver det. Och oftast är det att alltid försöka kommunicera en tråd. Men det är väldigt sällan någonting kommer från en klar himmel. Så har organisationen med de olika ledarna haft en bra transparent kommunikation i organisationen, så kommer oftast inte som en total överraskning. Sen kan det ju finnas vissa strukturgrepp som tas. Men då är det återigen att förklara varför nu gör vi så här och det här är nästa steg, det här är vår plan, och ge den målbilden. Mm. Men oftast i min erfarenhet, när det blir väldigt abrupt, då är det oftast ett tecken på oerfarenhet av personen som kommunicerar. För att kommunikation, det är inte alltid vad jag säger, det är vad du upplever det jag säger.
För jag tycker det finns något när man pratar om det här kommunikativa ledarskapet, att det också det gränsar ju någonstans till manipulation. Eller det kan, risken finns ju att det gränsar någonstans till manipulation. För jag ska liksom tänka ut hur du tar emot det som jag säger. Det är ju också det är ju människans sociala fundamenta på något sätt, att man ska helst fungera så. Men det finns ju något där som liksom riskerar att bli manipulativt. Vad tänker du kring det?
Ja, det är möjligt ett enskilt fall, men över tiden då faller hela ledarskapet. Mm. Alltså, det här, du kan nog se en hel del fantastiska, framförallt amerikanska videos på YouTube idag, men det här är liksom över tiden och manipulera, den ledaren blir inte långvarig. Men det jag tror man ska tänka på, i alla fall gör jag det, det är att det här budskapet eller den här delmängden av information, skapar jag nu nya frågor istället för det jag trodde jag besvarade. Mm. Och där kanske jag då tänker om och kommunicerar på ett lite annorlunda sätt så att jag inte kreerar mer frågor. Mm. Men att ha ett manipulativt, då förlorar man hela fundamentet, det tror jag.
Jo, men jag menar egentligen så här, för om man pratar till exempel coachande ledarskapet så går det ju ändå ut på liksom att om jag kan coacha dig rätt så kommer du att prestera bättre, vilket liksom gynnar organisationen ju. Och det kanske också gynnar individen att man faktiskt gör sitt bästa också. Så det behöver inte bara vara dåligt. Men jag tänker liksom att det går ju ändå ut på, alltså man ska ju inte komma ifrån att det går ut på att tjäna pengar. Det går ut på liksom vinst. Alltså vi lever ju ändå i en kapitalistisk värld sådär. Och finns det någonting där som man kan tänka liksom, herregud, jag behöver ingen coachande ledarskap. Jag vill ha liksom intressanta arbetsuppgifter. Jag behöver ingen lullull. Jag vill liksom göra roliga saker. Det är det jag menar med det, liksom, att det finns risk att det blir något manipulativt med det där. Är jag ute och cyklar, tycker du?
Nej, alltså du ställer ju frågan säkert från din egen erfarenhet. Men kanske inte får säga så här. Men det finns alltid olika individer som har olika sätt. Men även om den som du då säger vill ha sin arbetsuppgift, så vill den ha tydlighet i sin arbetsuppgift. Mm. Sen finns det personer som vill bli coachade. Det är team som behöver bli coachade. Och där ser jag som att det är en väldigt viktig del i ledarskapet. Men det är också viktigt i ledarskapet att kunna jobba med olika individer. Och det är det jag menar, att har du den där individen då som kanske är med på sin arbetsuppgift och sitter och får myror i kläderna efter 5 minuter på ett möte, medan det finns andra som tycker det är fantastiskt att vara på en 2 timmars möte. Det här är det dagliga arbetet. Mm. Mm. Och det spelar ingen roll om det är ett företag eller ett fotbollslag eller schackspelare, men förhoppningsvis har de en annan fokus då. Men det är en del i det dagliga, och jag tror att vi som är ledare idag, det är det vi gillar att jobba med. Jag skulle inte vilja jobba, Gud förbjuda, med kopior av mig själv. Otroligt tråkig arbetsdag. Men som du också gjorde det här med att vi lever i en kapitalistisk värld och det är pengar. Ja, det är det, men jag tror att den nya generationen, här kan man se skillnader då, om vi går tillbaka många år eller idag, att det är oerhört viktigt att den arbetsplats jag har symboliserar min värdegrund. Jag ska utvecklas som person. Jag är sedd. Det är minst lika viktigt som lönen. Man kan inte ersätta, för lönen är ju liksom basen i allting. Men trygghet, känna sig sedd, det är det som utvecklar oss. Och det vore ju tragiskt om en 24-åring kommer ut på arbetsmarknaden och tänker så. Men det finns olika drivkrafter över sin livscykel i arbetslivet. Men om du tittar på de här som Microsoft, Google, AWS som ligger alltid högt upp för studenter som är väldigt attraktiva. Ja, men de står för vissa symbolvärden och de blir lite populära för den generationen. Mm. En del när de är så här unga, du vet, när de ser ut som ett kärnkraftverk i ögonen när de kliver in på måndag morgon och de är ännu lyckligare när de går hem på fredagen. Det är just det här att de vill hela tiden ha nya utmaningar, nya arbetsuppgifter och de behöver hela tiden en bekräftelse. Mm. Mm. Och sen så kanske det är mer de seniora som behöver en mer frihet istället. Mm. Mm. Men det är det som gör arbetsliv i alla fall för mig berikande.
Vi sponsras av Carla. På Carla.se kan man sälja sin elbil på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Carla har ju ett nästan komiskt högt användarbetyg på Trustpilot, 4,8 av 5, vilket man knappt trodde var möjligt. Man knappar in lite info på sidan om sin bil, sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterar man budet så kommer Carla och hämtar upp bilen helt gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Så inget mer än så. Det är rätt fantastiskt om man jämför med hur det funkade för ett par år sedan att sälja en bil. Vi har en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Koden är Monopol och den uppger du när du har värderat bilen och pratar med Carlas inköpare. Koden är giltig till 31 maj, så passa på nu om du går i säljtankar och vill bli av med din laddhybrid eller din elbil. Carla.se alltså, du får 2000 kronor extra med rabattkoden Kapitalet när du säljer din elbil eller elhybrid till Carla. På Carla kan du också köpa en bil, så du kan ju slå två flugor i en smäll här. Men tack så mycket säger vi till Carla.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Holistiskt, vad ligger i det ordet?
Jo, om vi backar då till 90-talet så när Toyota lanserade Lean-konceptet så kan man säga att västvärlden var väl ganska silos i sin produktion som det här kvalitetssystemet. Och när Scania och andra implementerade Lean, då kanske mer som en pilot, så upptäckte man att vårt sätt att arbeta var ju fel. Vi hade fel kultur och vi behövde förändra vår kultur. Vi behövde förstå produktionen från ett holistiskt perspektiv. Istället för att jag monterar framdäck, jag monterar växellåda. Och det här är ju väldigt känt, just det här, hackar jag sten eller är jag med och bygger en katedral? Och där kom det, kan man säga, horisontella synsättet. Men idag, när jag pratar om det, så har, kan man säga, och tjänsteföretag idag, vi behöver också få en mycket bredare förståelse för själva affären. Vi kan inte vara de olika experterna som vi har varit och så har vi satt ihop ett team och så känner vi att nu kan vi mappa det här med kunden. Varje medarbetare måste förstå helheten i affären. Mm. Varje person ska i princip kunna gå in på varandras positioner. Mm. Och när man nu ser hur hela transformationen, om du tänker på, man pratar om mjukvaror inom verkstadsindustrin, det är självkörande bilar, det är connected devices. Då i det holistiska ledarskapet så går det inte längre att moderbolaget väljer ett fåtal globala partners, utan i den här nya delen som är baserad på kunskapsföretag, och det kan vara en plattform, det kan vara en mjukvara, de finns inte överallt. Så du kanske, jag måste titta på i en region eller i ett land där jag hittar mina partners för affären. Och det är det jag menar med det holistiska ledarskapet, att man måste idag hitta ett antal partners i ekosystemet för att kunna leverera det värde som vi vill att kunden ska uppleva.
Jag menar inte bara att det är hårda värden som pengar och sådär som styr. Jag tänker också om det är en konsultverksamhet till exempel. Och om man är konsult så kanske jag struntar i liksom andan och sådär på konsultbyrån. Jag bryr mig om, har jag tillräckligt roliga arbetsuppgifter? Är det här tillräckligt utmanande för mig? Jobbar jag med tillräckligt intressanta uppdrag helt enkelt? Ja, men vad är din erfarenhet där?
Jo, men framförallt då kan man säga inom då, den moderna tjänsteleverantörer och sånt där, så är det det som är utmaningen, att våra arbetare vill verkligen känna att det är utmanande, de utvecklas. Mm. Och det här är det som hela tiden ställer en fråga. Och jag kommer ihåg för några år sedan här, så vi hade ju då haft chansen att rekrytera in helt nytt på många olika positioner när regionen skapades. Men vår HR-chef kom in till mig och var upprörd för att två av våra större konkurrenter hade tagit några nyckelpersoner.
Detta var då när ni startade upp er Nordenverksamhet 2013.
Ja. Ja. Och då hade vi en frihet där att kunna handplocka en hel del individer. Och han kommer in till mig upprörd över det här, och då säger jag till honom att det här är det bästa beviset på att vi har lyckats. För det motsatta, och då sa jag ungefär, tänk dig själv att ha inbrott hemma och tjuven tar ingenting. Då tänker jag, har vi så dålig smak? Utan vi måste ju fokusera nu på att behålla vår personal. Men att beviset, det kommer till att då har vi vunnit så mycket affärer att våra konkurrenter har blivit otroligt upprörda, måste göra något. Och då börjar de att handplocka väldigt många av våra anställda här. Men då gäller det just att fokusera nu på att behåll personal. De ska stanna här. De ska inte känna att de går till någon annan för att få en bättre upplevelse. Eller utmaning. Utan det ska jobbas här. Och då kommer alltså upp en annan prioritering från vår sida. Mm. Så att det är väl, tycker jag, liksom en bra beskrivning vad som händer och sker. Och det är en naturlig del av agendan, skulle jag säga.
Om vi då ser till det mer hierarkiska ledarskapet, kan man tänka sig att det faktiskt fortfarande idag kan behövas på vissa arbetsplatser och vissa liksom typer av produktion helt enkelt? Alltså om man tar det militära till exempel. Men kan man tänka att,
Ja, det militära bygger på att förflytta väldigt många människor på en väldigt få ord. Då. Men ja, det är samma sak där, att skulle du intervjua en general eller en seniorbefäl, så skulle de ge ungefär den historiebeskrivning jag har gjort, att dagens soldater, de måste förstå varför gör jag det här. Det gick för med en ordergivning, men de har precis samma utmaning som jag har berättat om med hur jag attraherar medarbetarna och beroende på deras intressen och åldersstruktur, vad de vill få ut av det. Men ibland måste man kliva fram, så att ledarskapet och det moderna ledarskapet med delegering betyder ju inte att du inte behöver peka med hela handen. Mm. Och det är det här med situationsanpassat ledarskap. Mm. Det måste man som ledare kunna.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Du jobbar på ett indiskt bolag, och vi pratade precis här innan vi började spela in att man tänker inte på hur många anställda som till exempel Ericsson har som är indier, så att säga. Det är ju ganska vanligt. Men hur är det om man pratar ledarskap och sådär, hur är det att jobba på ett indiskt bolag? Det är ju 45 000 anställda i Bangalore, eller?
Ja, alltså totalt, vi är ungefär 180 000 anställda då, och det är strax över 100 000 som är i Indien, resten är utanför. Men det blir ofta så här, när man pratar om kultur så börjar man med ett land, och kanske Indien ska man försöka se som EU eller Europa, för det är sådana enorma skillnader. Men om man generaliserar så mina indiska kollegor, de är mer detaljstyrda. De är mer intresserade av detaljerna, som vi kanske generellt sett inte är i Sverige på det sättet. De har en annan hierarkisk struktur, men just att det är så globalt, och de flesta jag arbetar med har ju då kanske jobbat i USA, de har jobbat i England eller i Västindien runt om, så att det är en global atmosfär. Men ofta ser sen ska man gå ner verkligen, på, då är det mer på individnivå. Och jag ser ju att de experter som kommer då till Norden, om det nu är Finland eller Sverige eller Danmark, så har vi utvecklat en viss typ av sätt att kommunicera och ta ansvar i den nordisk-baltiska organisationen. Och när det kommer in någon ny så kan jag inte förvänta mig att nästa dag ska de också jobba på det sättet. Då får man jobba över tiden och sen brukar alla gilla det sättet som vi arbetar. Och det, vi är ganska informella och vi gillar att delegera ner ansvar och låta den processen utvecklas. Men då måste man ha en väldigt tydlig målbild. Så att jag känner väl, kanske i början tänkte jag mer på det, nu tänker jag inte så, utan nu är det liksom ett team som, där det sker förändringar och då får man jobba igenom. Men det är en skillnad i utgångspunkten.
Mm. Kommer du ihåg din första chef?
Ja, det gör jag. Men jag brukar tänka på en av de första jag verkligen kände var min chef. Och det kan jag nog nämna, för det är ju positivt. Han heter Lars Fossum och var pappan till Alfascope-terminalen. Det var inom Datasaab och Ericsson. Det var en av mina första chefer där jag kände att här lär jag mig någonting varje gång.
Kunde han vara med och få dig själv att tänka och bli självgående på något sätt?
Ja, det gjorde han. Och han var också väldigt bra på att kommunicera, både tyckte jag framförallt kanske i skrift. Och jag lärde mig just det här att kanske göra en kort mening, men att försöka vara väldigt tydlig där. Och sen, jag gjorde nog honom till min mentor innan han förstod att han var min mentor. Men när vi, efter vi inte jobbade tillsammans, så var han min mentor och jag nyttjade honom i väldigt många år. Just för, jag hade en annan chef då, som var ordförande i ett bolag som jag var vd, och då var jag ganska ung. Och då sa han så här att ja, du kanske tycker vi som är 68 är väldigt gamla, men du ska tänka på en sak. När du känner att du har ett unikt problem, det kanske jag hade när jag var chef för Tumba bruk på 60-talet. Och då kan du och jag diskutera hur jag gjorde angreppssättet den gången. Och sådana här små saker som man får väcker upp att det är, allt är inte unikt som uppstår. Mm. Och alltid ha personer att diskutera med. Oftast är det ju sin ledningsgrupp som man för de här diskussionerna. Så att jag tycker nog att jag har varit lyckligt lottad. Att jag har haft väldigt bra chefer som man har alltid kunnat ta med sig. Just sådana här små grejer som sitter hela tiden fast. Men jag kan också säga att den absolut bästa chefen, det var den första chefen jag hade när jag kom till Wipro. Han var indisk och han bor i Bangalore. Så att han är nog den absolut bästa jag haft.
Varför?
Ibland är det så här att det bara klickar. Både liksom mentalt, fysiskt, sätt att kommunicera. Han var väldigt lugn, saklig. Jag kände liksom att när jag kom in då på Wipro, som är en, naturligtvis en annan kultur, men skulle då bygga upp regionen och sätta strukturen. Ja, det var det. Att vi skulle sätta en struktur, för det fanns ingen region då. Och han och jag jobbade fantastiskt bra ihop. Och på sättet vi kommunicerade och stämde av. Och jag lärde mig väldigt mycket av honom just i det här. Och han hade en global roll. Men det säger jag fortfarande, att den bästa chef jag haft, han var indisk, eller är indisk.
Det är ju snart dags för prisutdelningen av årets ledare. Jag tänker den juryn som du är med i, det är ju en ganska namnkurrig.
Tänker på Indien nu.
Jag har också varit i Bangalore. Ja. Det är ju en ganska namnkunnig jury till årets ledare. Det är Oskar Almén, han är partner på PR Consulting. Det är Jan Dernestam, han är managing partner på advokatbyrån Mannheim & Swartling. Det är Johan Forsell, han är vd på Investor. Och sen så är det Maria Ranka, och hon var tidigare då vd för Stockholms Handelskammare. Men sen är det också Industrivärldens vd Helena Stjärnholm och redaktionschefen på Affärsvärlden Göran Lind och Charlotte Wetterlund, partner på Conferry. Och Jonas Wiström, en före detta vinnare av årets ledare när han var på OF, men nu är han vd på Ratos. Mm. Hur är det att sitta med dem och diskutera ledarskap? Har ni diskuterat det så här generellt, eller diskuterar ni mer vem ska ta hem priset i år?
Nej, vi brukar väl säga att allt som sägs stannar hemma hos Mannerheim, för vi sitter oftast på Mannerheim och Svartlings kontor. Aha. Men nu under covid så har det varit över Teams. Mm. Nej, jag skulle säga att det är ett fantastiskt bra team som är kunniga och där vi diskuterar högt och lågt och brett. Och sen är det klart att vissa personer har kanske bättre insikt. Och vi andra kanske då har annat. Men i de här diskussionerna så skulle jag säga så här att vi är så oerhört tacksamma i Sverige att vi har så otroligt bra med ledare. Så vi har en ganska lång lista där vi diskuterar och kommer fram till en shortlist där det görs också djupintervjuer och studier runt det här. Så att vi får en väldigt tydlig bild, och många av vinnarna, när de förstår den analys som är gjord när vi har, kan man säga, en shortlist, de blir ju oerhört imponerade och lite stolta då, att då förstår de att de har kommit ut genom ett nålöga, för att vi har bedömt alla deras egenskaper över en längre tid. Mm. Och det är därför som jag menar att det här är det finaste ledarskapspriset du kan få i Sverige.
Jag säger tack till dig, Carl-Henrik Hallström, för att du var med i podden Affärsvärlden magasin. Tack för att jag fick komma hit.
Tack själv du.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Helene Rådstein. Vi har pratat om årets ledare, och vem det blir, det vet faktiskt jag. Och jag har intervjuat personen i fråga, men det kommer senare. Mer fördjupande reportage, artiklar, analyser hittar du på affärsvärlden.se. Och där kan man ju förstås också beställa en prenumeration om man vill. Det går bra att kontakta mig om man har förslag på vem ska intervjua, eller om man har något annat man vill prata lite om eller mejla om. Min mejladress är helene.rothstein@affärsvärlden.se. helene.rothstein@affärsvärlden.se. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!